Ja, jag skickar ut till Lillemor, höll på att säga Victoria, men det var ju du, och fråga lite kring gudstjänsten. Vi skulle ha något tema här, och så har jag försökt anpassa mig lite grann. Den fantastiska församlingen. Och jag vill läsa några verser från Efesierbrevet 5 och sen ifrån Apostlagärningarna 2 här i början. Efesierbrevet 5 från vers 29. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Och så från Apostlagärningarna 2. I slutet där. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Amen. Ja, den där sista versen, det är min favoritvers i Bibeln, kan jag säga. Herre, välsigna de här bibelorden och det andra vi ska också samtala om här. Låt verkligen din tanke med oss som din församling bli så dyrbar och viktig för oss som du vill att det ska vara. Amen. Ja, när vi läste här i början så kan man ju undra över vad som egentligen är Guds tanke. Är det individualism eller är det gemenskap? Ja, självklart så är det det senare. Men det är inte det som har odlats i Sverige de senaste 30-40 åren i alla fall. Utan det är förverkligade själv och mycket annat. Och så anpassar man sitt liv till sig själv och inte till andra. Och då blir det inte så enkelt att få det att fungera, det här gemensamma. Och det är detsamma om vi talar om församlingen, om vi talar om någon förening eller något annat. Här i Apostlagärningarna, då ser vi att församlingen, det var en levande och växande kropp. För det står att de var omtyckta och det var många fler som också kände där i den där gemenskapen där Jesus är i centrum. Där vill jag också vara med. Så det var en levande och en växande kropp. Församlingen, det är Guds plan. Det är Guds initiativ. Det är han som har från början tänkt det. Det är inte människor som har kommit på att ja, men vi måste ha en viss ordning när vi träffas. Nej, det är ett initiativ som kommer från Gud. Det är inte alls först en mänsklig sammanslutning, även om det är naturligtvis en mänsklig sammanslutning där vi människor är tillsammans. Och det är Gud som bygger församlingen genom Jesus Kristus. Han säger, jag ska bygga min församling. Så det är han som är huvudbyggmästaren. Jag vet ju att Ivan har varit byggmästare på det här och jag var delvis också på en del håll där jag har varit. Men när det gäller församlingen, hur tydlig position vi än har, så är det likväl en som är högre. En som ger oss de både idéer och initiativ som vi behöver och de redskap och allt det som också krävs för att det ska bli någonting av det. Det är Gud som bygger församlingen. Församlingen är Guds instrument, kan man väl säga också. Det är också så att församlingen är en form av demonstration inför de himmelska andemakterna. Och det här med församlingen, det är så speciellt att det står att till och med änglar skulle vilja veta mer om hur det här fungerar. Så även om vi ibland kanske lite försmädligt säger församlingen, så säger man inte det ifrån de himmelska hållen, kan man väl säga. Utan där är man verkligen fascinerad över att Gud har tänkt ut någonting så fantastiskt bra för människor och som också får betydelse inför andevärlden. Församlingen, den ska byggas och den ska fungera som Gud vill. Och det är ju någonting som vi inte får tappa blicken på. Det är inte våra egna idéer. Det är viktigt att alla får komma till tals, att vi får ha synpunkter. Men det är ändå inte så att det ska framröstas vad jag och några andra tycker och det som är i majoritet, det blir det som segrar. Utan det är hela tiden frågan om vad är din vilja? Och när vi ansluter oss till Guds vilja, då blir vi ju samstämmiga allesammans. Då är det inte det som vi har hittat på, även om jag vet att Gud kan ge oss idéer. Självklart så är det han som låter det växa fram sånt som blir till nytta och glädje i församlingen. Men det är viktigt att komma på att det kommer inte från mig själv, utan det är Gud som har lagt in det här i vårt innersta. Församlingen, den är annorlunda. Jämför med vad du vill. Jag har varit ordförande i en idrottsförening i 7 år och jag har varit med både MC-klubbar och suttit i det politiska och mycket annat. Det går inte att jämföra med Guds församling. Församlingen är annorlunda. Det är ingen förening, det är inget bolag. Det är ingenting som vi kan applicera på något annat och säga, men det är som det eller det. Det finns likheter, men Guds församling är ändå unik. Det står att Guds församling är en kropp. Och det gör lite skillnad när man tänker på det som är levande gentemot det som bara är dött och mer statiskt. För så är det ju med mycket annat. När vi har gått hem från det politiska mötet så har ju de flesta lämnat det där och tänkt att ja, vi får ta tag i det nästa gång vi träffs. Men när vi lämnar gudstjänsten så är det något annat. Då har Gud ofta påbörjat något nytt inom oss. Inspirerat oss till någonting, gett oss tröst om vi har behövt det, förmaning och mycket annat. För det är någonting som lever. Att vara delaktig med i Guds församling som en kropp, det är någonting för mer. Och då står det att församlingens huvud, för en kropp behöver ju ha ett huvud, annars är det inte mycket med den. Det är Jesus Kristus. Han är församlingens huvud. Det är från honom som signalerna och impulserna går. Det är han som så att säga är hjärnan bakom allt. Min församling, det var uttrycket som vi hade. Han skulle bygga sin församling. Ändå är det ju så att församlingen inte är någon robot. Det är inte så att när Jesus säger någonting så har vi inget annat val. Nej, det är faktiskt så att vi kan säga ja eller nej, som vi sjöng i den här sången också nyss, den delen. Vi kan säga ja till det som är bra, till det som är Guds vilja. Men det är också så att ibland så vill vi inte, så säger vi inte ja och så blir det ingenting av det. Men Gud vill ju ha det på det sättet. Han vill inte att vi ska vara viljelösa robotar. Han vill att vi ska göra hans vilja och att hans vilja ska vara ett med oss. Men det ska ändå inte vara tvång eller något annat. Det handlar om en kärleksfull relation mellan huvudet och kroppen. Jag har inte hört särskilt många, det finns väl någon marxist eller vad det heter, för någon som gillar att plåga sig. Och tanken till det har väl kommit där, och sen om man ska piska sig eller vad man gör för någonting, det är ju för de flesta av oss väldigt främmande. Man sköter ju sin egen kropp. Har man ont i en tånagel så försöker man ju fixa det, klippa bort något. Eller hur? Även om handen inte alls har något besvär av tån, så vill man ändå få till det att det ska vara bra i hela kroppen. Och det är fullständigt naturligt att det finns en god relation också i kroppen, men självklart och först och främst mellan huvudet och kroppen. Här nämndes de jämförelser mellan man och hustru, en god relation i ett äktenskap. Och där är ju också en annan bild som Jesus tar, att vi är Kristi brud. Han är brudgummen som vi väntar på ska komma tillbaks. Och jag har inte sett annat än att när det är frågan om brud och brudgum och inför vigseln, då är man förväntansfulla. Det är någonting som man ser fram emot och man gör sitt allra bästa för att också behaga den andra parten. Och det känns fullständigt naturligt. Man är inte tvungen till det, utan man vill ha en god relation. Och då vill vi också som Kristi brud, som hans kropp, församlingen var till Jesus Kristus. Det finns ett ord om församlingens ängel i Uppenbarelseboken. Och det handlar ju om församlingens föreståndare. Och det står en del kring det. Man är faktiskt ett sändebud med himmels budskap. Men det betyder ju inte att man själv är någonting märkvärdigt i sig. Inte att min förmåga ska lyftas fram. Min personliga helighet är någonting. Men det syftar ändå på uppdragets klass. Syfte och innehåll. Att det här är någonting extra. Det som har med Gud att göra. Det han vill säga till församlingen. Och det han vill ska ske i församlingen. Ändå är det ju så att det är hela församlingen som Jesus talar till. Även om jag har varit pastor i 40 år och fått bära fram budskap, så är det inte mig det handlar om. Det är inte jag som är centrum, utan det är att jag ska lyckas få fram Jesus Kristus i centrum. Och jag är en del i församlingen, precis som alla övriga medlemmar. Och Gud talar till alla. Han vill att vi ska växa till. Vi har väl sjungit sång också om det. Om jag minns rätt. Han talar om församlingen och till församlingen. Det är alltså dina gåvor också. Ditt arbete, din kärlek och din tro som räknas in i det hela. Vi är en församling när vi fungerar hela kroppen. Precis som en kropp som har ett lyte ändå får vissa besvär som inverkar på övriga kroppen. Och det behövs inte mycket. Jag ramlade för exakt ett år sedan baklänges på bron. Tog för mig med handen och bröt fingrarna bakåt och bröt några ben. Och det gick väl bra med benen, men det har varit lite svårt att få ihop. Jag måste massera lite grann innan jag får fingrarna ihop. Och det innebar att det var svårt att äta. Det var svårt att hålla i en skruv och vad som helst jag skulle göra. Och det var ju så lite. Men det påverkar hela kroppen. Din insats, som när man bara betraktar den separat inte ser ut särskilt viktig, den är ändå otroligt viktig i det stora sammanhanget. Vi kommer inte ihåg alla gånger vad det har för betydelse. Men när det är någonting som är borta, då märker vi det ofta. Vad har då Guds församling i Ursviken för betydelse? Ja, först ska jag vilja säga det att den som påstår att det är lika naturligt att vara kristen utan att vara med i en församling har inte fått smaka vad det innebär. Har inte förstått vad Guds plan är. Det är inte så. Det där att man ska vara privat kristen, och det trumfas ju ut från politiker ibland att man ska hålla det privat. Det är inte alls någonting som hör samman med det Gud har tänkt. Så kanske en frimärksförening kan fungera, men inte Guds församling. Guds församling är något annat. Guds församling, den ska synas. Den är ett salt i förruttnelsen, bör vara det, eller ett ljus i mörkret. En stad på berget är andra liknelser som talar om att Gud vill inte att församlingen ska vara i skymundan. Vad behövs då församlingen i Ursviken för? Ja, två saker. För det första, för att erbjuda gemenskap med huvudet, Kristus. Vår första och viktigaste uppgift är att erbjuda gemenskap med Jesus till människor. För de som finns runt omkring, de som vi träffar på arbetet, släktingar, vänner, sådana som vi aldrig träffar men vi vet finns. Ja, alla har vi en uppgift att också både presentera och hjälpa människor till gemenskap med Jesus för. Församlingen behövs för att erbjuda gemenskap med huvudet Kristus. Men också för att erbjuda gemenskap med kroppen. Med själva församlingen. Gemenskap med varandra. Vi är byggda för gemenskap. I vissa städer så är det ju så att det är fler singelboenden än de som bor tillsammans, oavsett om de är gifta eller bara samboende. Det är helt otroligt hur utvecklingen har kunnat gå. Att människor sitter hemma, då ska man måste gå iväg på krogen som en del gör för att träffas en del andra. Och det blir ju inte det som är det optimala, det är då min åsikt. Gud har tänkt att vi som människor ska ha gemenskap med varandra. Och församlingen är det mest fantastiska redskapet för att också skapa gemenskap. Hjälpa den som kanske inte har alla förmågor som vi har, alla möjligheter. Guds församling är en sån där det inte är vissa särskilt utvalda eliter som ska vara. Utan det är alla, från den som misslyckas varannan dag till den som det går väldigt rakt för. Guds församling är någonting speciellt som vi också kan erbjuda gemenskap till människor som bor här runt omkring. Och det är en av de saker som jag själv också upplevde speciellt när jag blev frälst. Jag var faktiskt avundsjuk när jag kom körande med min motorcykel förbi kapellet som vi sa hemma. När de höll på att spika på tilläggsisolera och måla där. Där stod de på ställningarna och skojade med varandra och skrattade, hade trevligt. Och jag kände ett avund. Ja, som jag sa var jag ordförande i en idrottsförening och det var väl en hel bra gemenskap där. Men jag såg att det här, det var någonting för mer. Och det var bara i det praktiska som jag såg där. Sen när jag då själv blev frälst och kom med så fick jag uppleva en betydligt djupare gemenskap på många andra plan också. Att vara en medlem i församlingen, det innebär inte att man i första hand står i medlemsregistret. Ibland har vi nästan trott att har jag bara namnet där så har jag liksom biljetten till himlen. Men så fungerar det inte, utan det är frågan om att man som medlem också är delaktig. Det är ju det som avgör om det är någon verklig gemenskap att ha. Vad hjälper det om jag finns i 17 medlemsregister i olika föreningar? Om jag inte har möjlighet att vara med, om jag inte känner att det här är intressant att vara med eller något annat. Om jag inte känner mig välkommen där eller vad det är. Nej, att vara medlem det är att vara fullt delaktig. Att kunna känna att min lilla insats så att jag finns har faktiskt betydelse. Och det sjöng vi också här om, du vet väl om att just du är värdefull. Om man tänker sig till att man ska lägga ner församlingen, vad får det för konsekvenser? Ja, jag skulle vilja säga att det är ungefär som att stänga den största dörren till Gud. För Guds församling ska vara en dörr till Gud. Jesus säger om sig själv att han är grinden, han är dörren. Och församlingen är då det som i samhället är en, ja, ska vara en öppen dörr för människor att komma och få uppleva Jesus och få uppleva den här gemenskapen. Så det är inte bara, ibland blir man beklämd när man ser gamla bönhus som förfaller och man vet att det är väldigt få och där kanske det inte är något alternativ. Men säga att vi inte behöver församlingen, eller säga som en tant sa till mig när jag kom till Åsele, jag tyckte att jag saknade henne i gudstjänsten så jag gick och hälsade på. Ja, sa hon. Jag vet, jag kan allt som ni predikar, så att hon behövde inte gå dit. Ja, det gjorde hon ju inte. Men det var ju en felaktig inställning. Hon hade inte förstått vad församlingen var. Det var inte bara att få en viss mängd kunskap, utan det var mycket mer. Ibland så är det ju så att det finns olika viljor i församlingen och ibland blir det också stridigheter. Det är i sig inte ett tecken på att själva församlingstanken är fel. Inte alls. En del kan tycka att ja, men behöver vi det då? Det är ju så svårt att få det här till att funka. Ibland så kan det vara sånt som man inte märker, men det finns bakom och lägger sordin på alltihop. Och då frågar man sig, är det lönt att ha kvar församlingen? Paulus, han skriver till Korinterna och säger att ibland så är det bra att det syns vad det finns för olika viljor, så att man kan se vad det är för personer som är pålitliga. Men det är ju också så att då kroppen är sjuk och behöver Jesu hjälp, då ska vi också söka det. Inte försöka göra det på något annat sätt. Finns det sånt som gör att det blir missflyt i församlingen, då behöver vi söka Jesus. Och han kan hela det som är en brist, eller det som är en stridighet, eller något annat. Det är inte alls så att då kan vi säga, ja, det här med församlingen, det är inte något, jag vill inte vara med i församlingen, för där är det si och där är det så. Och så dömer man ut församlingen, det som Gud har tänkt, bara på grund av att man själv inte kan hantera vissa personer eller annat. Vi behöver söka läkare när vi är friska, när vi är sjuka, för att bli friska. Och vi behöver söka Jesus för att det ska bli bra också för vår egen del och i församlingen. Och vi behöver tala väl om församlingen. Det är onaturligt för mig, om jag nu ska ha sagt att den här handen, han är fullständigt värdelös. Jag vet inte, jag ska ha gjort av med den här handen. Alltså det är ju, ingen skulle väl säga sånt, utan man säger, jag hoppas att det ska bli bra snart igen här. Och man gör allt för att få till det i det här. Och det går man ju inte att prata om till andra och säga, ja, du förstår, jag har då så dålig en hand. Eller att man som medlem i församlingen hittar någonting att kritisera. Och min erfarenhet är att om det inte är riktigt 100 bra inom mig själv, så blir jag lite grann, tröstad är väl inte bra ord, om jag hittar någon annan som har mer fel än jag, och så lyfter jag fram det. Det ska man naturligtvis inte göra. Finns det något som inte är bra i församlingen, då behöver vi be för det. Då behöver vi fråga Gud, vad kan jag göra för att uppmuntra henne när hon är så deppad, när hon tycker allt med församlingen är värdelöst, eller vad det är för någonting. Vi pratar ju inte strunt om de som är närmast oss, och vi ska inte heller prata det om någon annan som vi kanske inte känner så väl i församlingen, men som vi är kritiska till. Det här är en viktig sak, att det får fungera rätt i församlingen, och att Jesus får hjälpa oss att ordna till det. Vi behöver inte skämmas för någonting i församlingen. Det står här på många håll, i många ställen i Bibeln, att församlingen, den behöver bli synlig. Vi ska inte vara svans, utan vi ska vara huvud i samhället, inte huvud gentemot Jesus. Men vi ska vara några som faktiskt är stolta över att vi får vara med i en Guds församling. Som församling, som Kristi kropp och som medlemmar och delar av kroppen, så behöver vi bli mer synliga och inte skämmas. Är det sånt som vi kanske tycker det verkligen är värt att skämmas för, då behöver vi väl åtgärda det, eller hur? Få till det bra igen. Så gör man ju i andra sammanhang. Man försöker skaffa undan det och få det gott och bra igen. Inte går man ju och skäms för någonting och behåller det i årtionden. Och så är det med församlingen också. Nej, låt oss tala väl om församlingen, och låt oss också med faktiskt fog känna oss stolta över att vi får tillhöra Guds församling, där Jesus Kristus är huvudet. I Efeserbrevet 3 ska jag läsa några verser här till sist och anknyta till det som då också är er vision och som har med det här att göra. Efeserbrevet 3 från vers 14. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Tillsammans så ska vi förstå bredden och längden. Och som ni skriver, och vilja gå längre. När vi förstår att det finns mer. Och det är framåt och åt sidan. Tillsammans ska vi förstå höjden. Och våga flyga högre. Och på tal om höjden här, jag får ta en parentes här. En del har skrattat och sagt, hur kan du tro att det ska finnas någon himmel där alla ska rymmas? Och om man gör det matematiska exemplet som finns i Uppenbarelseboken, där det står hur det ska vara brett och högt och långt och högt, så är det faktiskt en sån oerhörd volym att det är inga problem för oss att rymmas. Vi kommer att få gott om plats var och en, men samtliga människor skulle bli frälsta. Ja, det var en parentes, men det visar oss lite grann hur det är i Guds rike. Det är ingen sån begränsning som vi har. Tillsammans ska vi också förstå djupet och våga dyka djupare. Och det kanske är samma med höjden och djupet, där man är lite mer försiktig där. Men tänk om det inte funkar, inte vågar jag. Tillsammans så vågar vi lite mer. Tillsammans så vågar vi satsa för Gud. Tillsammans så vågar vi gå in mer i Guds ord och vad det nu är som vi tänker på. Och så ska vi, som det står här, då lära känna Kristi kärlek och bli uppfyllda av all Guds fullhet. Och det är någonting fantastiskt att se fram emot, att vi faktiskt inte har mer än smaka på allt det som Jesus talar om och som Bibeln säger. När vi gör det, då kommer vi att vara redo att som Kristi brud också bli sammanvigda med Kristus. När vi har tagit emot allt detta, då är det inte som det var i den här liknelsen som Jesus säger, att det var någon som inte ens hade bröllopskläder. Och den blev ju inte insläppt. Vi kanske tittar på oss och vi tycker, ja men jag har då inte det och det. Men tillsammans så kan vi faktiskt ta emot och bli sådana som kan känna, ja, jag är också värdig, kanske vi ska uttrycka det, att sammanvigas med Jesus Kristus. Annars är det ju lätt att lyssna till den där andra som talar och säger, ja, men du är stålig, säger han i det ena örat, du kommer aldrig att klara av, du är det och det och det och det. Och vi måste ju ge den onde rätt. Han har ju rätt i många fall. Vi är inte så bra, men tillsammans med varandra så kan vi ta emot mer av Jesus och vi kan få uppleva att han faktiskt tar emot oss. Vi kommer att bli sammanvigda. När vi kommer till det himmelska bröllopet och han kommer tillbaks, då ska vi få vara med. Och visst vill du vara med. I det så kallade kyrkoåret så är vi ju nu vid allra sista veckan, det är domsöndag nästa söndag och sen blir det ju advent där Jesu ankomst lyfts fram. Och det här med domen, jag vet en del som inte går på möte på domsöndagen därför att man tänker att de ska liksom ta upp en del av det som kanske känns lite obehagligt. Men vet du att när vi går tillsammans med Jesus och ta emot från honom och veta att han har tagit emot oss precis som vi är, då får vi säga till fienden, det är han som valde oss först. Det är han som har sagt att jag får vara Jesu Kristi brud. Men visst vill vi göra precis som de flesta brudar får man kalla det. Man vill göra sig så fin som möjligt. Jag har vikt två av mina, eller fyra av mina barn, men två var ju flickor där, och särskilt de var noga med att det skulle vara riktigt fint. De ville vara en brud. Visst vill du vara Jesu Kristi brud också. Du som har möjlighet att få vara en del av hans kropp. Du är faktiskt inräknad i den här skaran om du vill. Jesus, tack för att vi får vara delar i din kropp. Och tack att Oavsett om vi tittar på lillfingret eller blindtarm eller något annat, så vet vi att det behövs, att det finns funktioner. Även om inte vi vet alla, så vet vi ändå att du känner allt i våra liv och att vi behövs. Herre, välsigna var och en nu, särskilt den som just nu tycker sig själv inte vara märkvärdig och kanske ifrågasätter sin egen position i församlingen och inför dig. Herre, tack att du ska ge oss mod att se på dig och förstå att vi verkligen är älskade av dig och att vi får tillhöra dig och din kropp därför att du själv vill att det ska vara så. Amen.